Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad ska vi tala om den här gången?
Den här gången ska vi tala om en bok som vi har läst båda två som heter Ormarna, The Snakes av Sadie Jones.
Det var verkligen ett succékoncept förra veckan att läsa och tala om samma böcker.
Förutom att jag pratade hela tiden. Jag har så här lite skamsköljning när jag tänker på hur mycket jag pratade.
Jag tycker
den här
det är
gången
härligt.
Ska du få prata. Ja.
I'm just in it for the ride.
Kan inte du bara be mig hålla käften då och då?
Det är helt ska jag aldrig våga.
Jo, ja. Vi är så långt bort ifrån varandra.
Hör du, jag har en bok jag vill tala om. Nämligen Sanna Tahvanainens och Jenny Lukanders Min svarta hund. Som är en bilderbok och handlar om en pojke som går i terapi. Men det kan vi ta mot slutet. Jag tycker vi börjar med att tala om ormarna.
Berätta, ja. Vad tycker du?
Jag visste ju verkligen ingenting om ormarna när jag började läsa den. Och det är lite härligt jag tycker det är både lite härligt och lite skrämmande att börja läsa en bok som man har noll aning om. För då, det är som att man liksom trävar sig fram. Man bara, jaha, är det här en spänningsroman? Är det här en relationsroman? Är det här vilken typ av författare är den här Sadie Jones? Det är ju hennes fjärde roman, tror jag. Ja, men det var ju en bok som man söks ganska fort in i. Det handlar om ett ganska nygift par, Dan och Bea, som bor i London i en liten skruttig lägenhet. Hon jobbar som terapeut, han jobbar som han säljer liksom fastighetsförmedlare.
Ja, mäklare.
Och han trivs verkligen inte med sitt jobb eftersom han egentligen är konstnär. De träffades faktiskt på att när han hade en liten utställning. Och hon gick in och så möttes deras blickar och han blev genast förälskad i henne. Hon trivs med sitt jobb, men det påpekas hela tiden att det är ganska dåligt betalt. Och de kämpar båda två. London är en dyr stad och de har inte så mycket pengar. Och så bestämmer de sig för att åka på eftersom båda tycker att deras liv kunde vara lite roligare, så bestämmer de sig för att ta ledigt några månader, använda upp sina besparingar och åka iväg och köra genom Europa i deras gamla, de köper väl en gammal Peugeot som knappt håller ihop, men de tänker att om bilen brakar sönder på vägen så blir det bara en del av äventyret. Och då börjar de med att stanna på ett hotell i Frankrike, den här Beas brorsa, hennes storebror, köter om det här hotellet. Och Dan vet inte så mycket om den här storebrorsan annat än att han har haft problem med droger och alkohol och liksom varit inlagd på olika så här avgiftningshem. Och det är lite så här motvilligt som han går med på att hälsa på den här brorsan, men att eftersom Bea vill det så går han med på det. Och där börjar saker hända.
Ja, och det är ett ganska långt intro tills dess att saker börjar hända så att säga. För att det är, kan vi ju avslöja, en mordgåta inbyggd i den här romanen. Men själva, vad ska man säga, första delen av den känns som en sån här relationsroman, tycker jag. Ja. Det unga paret som kommer från olika kulturer. Man förstår vad det lider i boken att hon kommer ifrån pengar, men man förstår inte riktigt hur mycket pengar eller vad för slags bakgrund hon egentligen har. Medan Dan kommer, han har en jamaikansk mamma och en pappa som han inte vet vem det är, och han har vuxit upp i Londons lite ruffare kvarter men haft en trygg och stabil uppväxt med en sträng men mycket kärleksfull mamma som är lärare. Så att det är liksom inbyggda spänningar, kan man säga, som kommer att ställas på sin spets. Mellan det här paret som älskar varandra väldigt djupt och innerligt. Deras relation kommer utsättas för rätt mycket påfrestningar. Som har att göra med den här brodern. Bland annat. Och den familj som Bi kommer ifrån. Och hon har en pappa som är en ganska intressant, den karaktärsskildring som är nästan lite, det blir nästan lite parodiskt, men han är liksom den här ultimata kapitalisten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Svinet kan man säga, och hon är så här super super den goda människan liksom. Hon är så, han tycker att hon är typ kommunist, men hon bryr sig bara, hon är nästan självutplånande, så mycket bryr hon sig om alla som har ett jobbigt i samhället, och hon vill inte ha hans pengar som hon tycker är smutsiga.
Visst är det intressant hur han är nästan en sån Donald Trump-typ. Han är liksom, man känner att är det här nästan för mycket parodi? Är han för extrem för att det ska bli en riktig karaktär, en riktig person? Men uppenbarligen existerar ju sån här personer som verkligen bara tänker på hur skatter är skit, liksom. Folk som inte har mycket pengar har liksom får skylla sig själva eftersom de bara är lata. Det är liksom så är som att ens, det man tjänar betyder det man tjänar betyder att man jobbar liksom i samma, så är som om Jeff Bezos är den mest hårdast arbetande personen i hela världen. Förstår du vad jag menar, liksom att det han är eftersom han har mest pengar, så tänker den här pappan. Och
så tänker pappan.
Ja, precis. Och han har liksom också gjort sina pengar på ett ganska smutsigt sätt. Han har varit en sån slumlord, alltså haft exakt som Donald Trump väl också gjorde det. Haft jättehöga hyror på små skitiga lägenheter utan liksom, och som aldrig har fixats till, utan det är bara ett så populärt område och folk har liksom inget annat val, så det är bara liksom att punga ut och betala liksom 50% av sina inkomster till hyra.
Och så på det här klassiska fader-son-sättet så tycker han inte att den här mellansonen Alex duger någonting till, för att han är inte bara någon knarkare och liksom stoner, utan han är också så här vekling liksom, poesi gillar han till exempel, och
ingen riktig man.
Medan Alex då försöker på något sätt hämnas genom att helt enkelt snylta på sina föräldrar, leva på sina föräldrar. Mamman är nästan en ännu vidrigare.
Ja, hon är vidrigare.
Faktiskt, ja, figur. Och där finns också en hemsk familjehemlighet då, som bara Bi känner till, kopplad till det här med mamman. Så att det finns en stark avsky just från Bi till hennes liksom föräldrar och allt det de står för. Och Dan, han vet liksom ingenting om det här, för att Bi i all sin kärlek och äkthet och så vidare har på något sätt dolt så många sidor av sig själv för den här Dan. Och vi får vara inne i både Dan och Bis huvud, vilket jag tycker är ett smart grepp av Sadie Jones, för att vi förstår hur de ifrågasätter de olika liksom situationerna från sina perspektiv.
Jag börjar tänka på Bi. Han är liksom den goda och den moraliska, den som gör allting rätt. Men när man ser det ur Dans perspektiv så blir det också tydligt att det är mycket lättare att vara god och moralisk om man kommer från förhållanden där man har en sorts grundtrygghet. Nu har ju liksom Bea, som om man beroende på vilket språk man lyssnar på den, hon har ju avsagt sig liksom alla sina föräldrars pengar. Hon säger liksom, det har varit hennes sätt att kunna leva ett gott liv, att ta avstånd från dem. Men det finns fortfarande någon slags grundtrygghet hos henne. Egentligen också en sån här socioekonomisk trygghet, att hon vet att hon kan röra sig i hon liksom vet hur man rör sig på en jättefin restaurang, vilka bestick som kommer, vilken ordning, hur man hälsar.
Hon har den finaste engelska dialekten, för hon har gått på alla privatskolorna och så vidare. Och det finns en trust fund. Jag menar, om hennes föräldrar dör så kan hon ju bara pensionera sig.
Och det är så lätt för, och då är det lätt att vara att liksom leva det goda livet. Det är lite lättare, det är lätt att tacka ner till pengar om man vet att de ändå finns där. Men den dörren kommer från en ensamstående svart mamma från ett sämre område. Han har liksom aldrig haft den här tryggheten. För honom har liksom varje slant har varit en otroligt viktig slant, för det kan avgöra hur han kommer att leva sitt liv i framtiden. Och, det är, och han kan liksom inte, han tycker att det är att tvärtom att det här beas sig själv som, nej men hon liksom, hennes identitet för sig själv är att hon är moralisk, hon väljer det som är rätt och att hon gjort liksom rätt beslut som har liksom klippt alla band med sina föräldrar. Men han tycker att hon är egoistisk och bortkämd som läkar god, trots att hon kunde ge dem ett mycket bättre liv om hon bara liksom bett ihop och hängde lite med sina föräldrar.
Och så falsk, eftersom hon inte berättar någonting för honom. Han har ju ingen aning om de här rikedomarna. Han har ingen aning om att pappan har skickat ett prospekt på någon fantastisk våning till dem som han vill att de ska bo i, som en fastighet som pappan naturligtvis äger. Och Bi kände liksom njutning när hon slängde det där i soporna, och hon har ju i princip ingen kontakt med sina föräldrar innan alla, vad ska man säga, den här romanen börjar utveckla sig då de träffas på det här hotellet nere i Frankrike. Och där när han får reda på det där så blir ju han liksom, jaha, här har vi gått runt i vårt lilla råtthål till lägenhet och äckliga badrum och liksom, han har en helt, när han går in på de lyxhotellen där föräldrarna bor, så han liksom gräver ner tårna i heltäckningsmattorna och han liksom stirrar på utsikten, han vill ta ett bad, och hon tycker att han är så här, vad är det för en människa som ber att få ta ett bad?
Den scenen tänkte jag också på.
I det här fina lyxiga badrummet. Och man får så ont i hjärtat, hon har ingen aning, för henne är det självklart, lyxigt badrum, fint badgård, han har aldrig sett det liksom.
Ja. Det är så, också när hon beställer, alltså den andra, men på ett annat fint, för det hotellet som det här brorsan Alex har, det är ett ganska, men det är ett nedgånget hotell som egentligen han ska rusta upp, men han har såklart inte gjort någonting. Och så åker, och föräldrarna kan sova där.
Så det har, de har inga, det är tomt kan man säga, det är bara Alex som bor där.
Och då tar det föräldrarna in på ett chateau i närheten, för de vill inte bo många nätter på det här liksom oupprustade hotellet. Och då äter de middag allihopa på det här hotellet, och då beställer liksom Bea någonting. Hon beställer typ en omelett, som den finns inte på menyn, men hon liksom vill visa att hon vill ta det billigaste och liksom mest enkla. Det är också liksom ett ställningstag från hennes sida. Men också, men det som, hon tycker själv att hon är en anspråkslös person som verkligen vill ta det billigaste som finns. Och, men då tycker Dan att det är en så, det är bara liksom en överklass move att beställa någonting som inte ens finns på menyn, men bara helt självklart.
Nej, för då har man bara gått på fina restauranger där man bara säger vad man vill ha, så ordnas det.
Ja, det är så många så här fina liksom, så här små blinkningar till hur det är att komma från olika samhällsklasser och också olika hudfärg.
Och i synnerhet i Storbritannien som är så utpräglat klassamhälle. Men alla samhällen är klassamhällen, men det är någonting med just England som är så speciellt. Och Dan gör den reflektionen också, när han och Bi träffades så pratade de aldrig, vilket är väldigt unikt, de pratade aldrig om sina bakgrunder. Hon berättade ju såklart ingenting, hon sa bara att det finns lite pengar i min familj ungefär. Och frågade aldrig om honom eller var han kom ifrån och så vidare. Och han sa, we never talked, jag lyssnade på, jag läste den på svenska och lyssnade på den på engelska, vilket blev lite konstigt, men we never talked about class or backgrounds or education, du vet, sådana vanliga saker man brukar prata om. Och det slog mig att Sadie Jones ju skriver det här med class, att i Sverige så låtsas vi att det inte finns samhällsklasser. Alltså det skulle aldrig funka att prata på en första dejt med någon i Sverige om att säga, ja, nej, men jag skulle nog säga den akademiska medelklassen. Vad säger du, nej, om det själv? Alltså, du vet, det är så tabubelagt.
Eller alla säger att de kommer från medelklassen. Det är väl snarare så. Alla identifierar sig som medelklassare.
Ja, då får man ju säga att det är ett enormt spann.
Ja.
Den här boken handlar ju väldigt mycket om det. Den handlar om pengar. Den handlar om pengar och klass, ska jag säga. Det här mordet är bara en liksom ursäkt nästan för att låta olika kulturer och spänningar i samhället och attityder drabbas samman. Och hur makt och pengar
korrumperar
och förstör egentligen allt. Ja. Hur destruktivt det är.
För det är ju deras pengar, det är ju liksom Beas pengar som egentligen förstör deras relation. De börjar ju se på varandra annorlunda när det visar sig att hon är egentligen är stormrik.
Ja, och också på något sätt orsakar den här enorma tragedin som liksom hemsöker familjen. Och jag har inte riktigt klurat ut vad ormarna... Man förstår ju att ormarna som hon drömmer om ormar, det finns äckliga ormar i det här gamla slott, det här gamla hotellet i trädgården nere i Frankrike.
Och på vinden,
som de stöter alltså, det finns ormar på vinden. Och på vinden, och det, ormfäller spelar en central roll i mordintrigen och så här. Så det är lite ormar här och där, och man, det är ju en superklassisk symbol för ondska och smygande ondska
och
som liksom slingrar sig. Ja, och för övrigt fall och så här. Men jag tror i det här fallet är det nog mer så där att det är någonting lömskt som döljer sig i det då, som liksom hon, för hon drömmer någon, det är någon nyckelscen i början när hon drömmer en mardröm om ormar som liksom ringlar omkring någonstans. Så att Sadie Jones är bra på att flagga fara och skapa en ganska läskig stämning. I början trodde jag att det här skulle bli som en sån här lite gotisk skräckroman. Jag trodde att det skulle komma in så här över.
Nej, du trodde det var Ålevangeliet fast med ormar.
Ja,
det var gud vad spännande.
I min litterära värld så går tydligen allting tillbaka till de här jävla hålarna. Jag kan inte släppa det. Jag hittar alltid en väg. Det är som Freud och hans penisar. Jag hittar alltid en anledning att prata om ål.
Men hör du, jag trodde faktiskt också det, att det skulle finnas någon slags övernaturliga element i den här boken.
Trodde du det? Och vad bra, då är jag inte ensam. Jag blev nästan lite besviken, för jag tyckte att det hade varit lite spännande. Ja. Det kanske hade blivit töntigt.
Nej. 2017. Ja, men varför tror du att den blev så, att den har blivit så populär, den här boken?
Jag funderar på det. Den är väldigt engelsk, tycker jag. Den är väldigt engelsk i sitt sätt att se på södra Europa och Frankrike. Det är någon slags sån här hatkärlek mellan England och Frankrike som har pågått i tusentals år. Med liksom engelsmän som typ vill vara som fransmän fast samtidigt föraktar dem på något sätt. Och åker ner där till södra Frankrike. Och just det, Bi, hon kan ju flytande franska också.
Givetvis.
Det är också en sån klassmarkör.
Men den där, och så börjar hon inte kan ett ord och känna sig utanför.
Han kan inte, han säger så här mercy, liksom. Ja. Men sen är det en hel del såna här små utvikningshistorier kring lokala befolkningen, bland annat några typ tyska hyresgäster som hyr någon bondgård som hör till det där hotellet. Som jag begriper mig inte riktigt på vad de gör där. Och jag begriper mig inte på varför Sadie Jones gjorde en stor grej av en second hand inköpt
väska.
Väska. Som sen aldrig mer kommer tillbaka.
Det är verkligen...
Förlåt att jag spoilar det, men fan, den där väskan.
Nej, det skymtar en gång till i historien, när han använder det som handbagage.
Ja, men det är ju väldigt, det är också väldigt tidigt. Ja, nej, det är det inte. Det har rätt. Det är när han har gjort den där när han får känna hur det är att vara. Hon köper en dyr, fin väska i italiensk kalvskinn och på en second hand butik, samtidigt som hon typ räddar någon, stackars... knarkar sig, eller ja, hon gör någon god gärning, och sen så tycker de så, oj wow, den så här, oj, jag har aldrig ägt dem så fint, och sen i slutet så får han åka med pappans fina flygplan, och då får han, då passar liksom väskan in, han har liksom vuxit in i den här väskan, och vad det den symboliserar, men det kanske är lite övertydligt, för det förstår man ändå.
Men de där tyska grannarna, de trodde jag verkligen skulle spela, jag trodde det skulle verkligen, liksom, den historien skulle handla om dem, att de hade liksom någon fuffens på gång, men det är sant, de bara existerar där. Men är det okej, för att när jag intervjuade, då pratade jag med Frans och skriva deckare, då sa hon att som deckarfattare ska man slänga in liksom också så att,
red herrings,
ja, liksom. Så att saker som aldrig liksom, som bara förvirrar lite läsaren,
ja, falska ledtrådar och spår, så man ska kunna känna så här, okej, kanske var det den här onda polisen, kanske var den som men på något sätt så är den här romanen den har som sagt en lång uppbyggnadsfas till själva krisen. Och sen så dess eftermäle. Och sen så på något sätt så bara så här, plopp. Aha. Så är det slut. Det är som att jag fick bara känslan av att Sadie Jones här, vad fan, jag orkar inte mer. Nu skickar jag in det här manuset. Nu vill jag ha semester. Ja. Hej då manus. Lite så. Den hade behövt lite efter
jobb. Fast vet du,
jobb,
jag känner ofta så när jag läser spänningsromaner. Att det bara kommer plötsligt en vägg och så är det slut. Och så måste man gå över till någonting annat. Det blir... Det finns ingen förklaring, men är det, jag tycker det är lättja, eller är det liksom en, är det någon sån stilistisk grej?
Men det kanske är själva konstruktionen, att en spänningsroman som alltid handlar om att det figurerar någon slags död kropp någonstans, eller någon slags mord eller någonting, när man väl då förstår vem det är, då finns det inte så jäkla mycket mer att göra, då måste det vara slut.
Då har man nått klimax.
Allt
liksom.
Annat blir liksom, ja. Och då kanske de här mixade typerna av romaner som handlar mycket om relationer och andra saker också, som inte är så här hårdkokt kriminalinspektör letar, ja. Du vet, och kommer på kluriga grejer. De kanske känns lite mer abrupt, därför att det har byggts in så himla mycket annat. Ja, för att om man läser liksom en renodlad thriller, då är det så här, ja, där förstod vi. Då är man klar själv. Liksom.
Hör du,
då håller man inte på och tänker så här, vad hände med deras relation?
Ja, men precis.
Blev de någonsin? Ja. Vi tog de pengarna, du vet.
Men alltså, ja, jag kommer ihåg, alltså, vad heter hon? Marklund, Anna, vad heter hon? Lisa Marklund. Det var hon som skrev de där böckerna om den journalisten som...
Ja, just
hon, då kommer jag ihåg att jag gillar faktiskt mest relationerna i de böckerna mycket mer än det själva liksom brottet eller liksom mysteriet. Så det är ju kanske, beror ju på vilka håll man är lagd, men DNs Lotta Olsson skrev exakt om det i helgens Dagens Nyheter, om varför vissa böcker är liksom relationsdraman, men det handlar också om ett brott och hur ska man kategorisera dem då. Och då nämnde hon, ormarna, Sadie Jones.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ormarna som en typisk sån som man liksom väver in en relation som och så utmynnar ändå i ett brott. Kanske man, ja, man får väl.
Frågan är om man väver vad som kommer först. Det blir lite, det kanske är svårt att veta, men jag kan känna ibland, vi håller också på att läsa, kan vi säga, en annan nykommen bok som, jag tror den heter Delia Owens, stämmer det? Där kräftorna sjunger. Heter den. Och det är också, den öppnar också upp med en död kropp som hittas. Och ibland kan jag tycka så här, varför är det så många döda kroppar som hittas i så många böcker numera? Det känns som att det liksom måste till. Det är som när alla skulle ha soltorkade tomater i varenda skit på 90-talet. Man bara, men ja, så ska vi soltorkade tomater in här, för det är inte tillräckligt intressant. Men lägg av, liksom. Lita på att det kan bli spännande ändå, kan jag tycka.
Ja, du menar liksom att soltorkade tomater och den döda kroppen, det är den lätta vägen ut.
Ja, det är liksom som att man ska stoppa in något som folk tycker är lite göttigt.
Ja.
Fast som inte riktigt behövs.
Ja, nej, men jag köper det.
Sen tycker jag att det är rätt äckligt också. Men...
Ja, men det är det. Men det är kanske bara sån smak att utveckla sen 90-talet.
Ja.
Hör du, eller men du och kropparna. Den här Lotta Olsson nämnde ju också Leila Slimani. Jag kommer ihåg att vi läste Vaggvisa som tyckte om den. Och då kommer jag tänka på att...
Den var bra.
Men Leila Slimani, hon har ju då skrivit om hur det är att leva i karantän. Och tydligen bor hon med sin familj ute på någon slags den franska landsbygden. Och jag tycker att det är så härligt att kunna gå och se hur våren kommer. Och liksom ta det lugnt och andas. Och liksom ta långa promenader och verkligen ha tid för sin familj. Och nu anklagas hon för att Marie Antoinette hela den här pandemin.
Ja.
Eftersom...
Ja, det är inte helt otippat att hon gör det. Det kanske inte var så himla... Det är lite tondövt kan jag tycka. Och bara så här, åh vad härligt vi har det när våren kommer till vårt chateau.
Ja, men det är lite sådär Hollywood-kändis liksom. Att gud vad... Eller lite Ellen DeGeneres. I och för sig klagar hon på att hon tycker att det är jobbigt att vara instängd på sina... Ja, i sitt gigantiska mansion. Men folk, ja, det är ju verkligen ingen... Det här pandemin är inte jämlikt och sättet man är inlåst är ju verkligen inte jämlikt.
Det här med att hålla avstånd som är ganska lätt att göra för många mer välbesuttna svenskar. Att kunna gå ut på promenader i skogen och så vidare. Det är ju jättehärligt att kunna göra det, men... inte när du bor typ i Järvaområdet, för så fort du går ut på gatan så du tar bara hissen så måste du möta jättemånga människor.
Och
det liksom finns inte... Nej, men ingen kris är ju jämlik. Det är väl så att både krigstider och kristider så blir ju klassskillnaderna oändligt mycket större. Det är som i Jackson Hole i USA dit alla rika har tagit sina privatplan. Jag bara, nu ska vi, och några har tagit med till och med läkare och alltihopa.
Ja, men alltså...
Nu ska vi vara här i Jackson Hole. Alltså.
Eller hur folk sjuk. Som har haft liksom lägenheter på Manhattan och åkt ut och hyrt hus i Hamptons för att kunna ta lite lugnare istället för att vara instängd i en stad. Jag hörde förresten, det var något podd jag lyssnade på som handlade om hur de spekulerar med olika framtidsforskare i hur det kommer att se ut efter pandemin. Och den här framtidsforskaren sa att hon tror att städerna kommer att... folk kommer att flytta ut till hus från städerna. Det gällde ju USA, jag vet inte hur det är med liksom Europa. Och det leder till att bostadspriserna i storstäderna kommer att sjunka. Och då kommer folk med invandrare, kreatörer, liksom, folk som blev utkasade därifrån i och med gentrifieringen kommer att kunna få tillbaka liksom sina men de kommer att få tillbaka storstäderna och då kommer de att födas mycket mer kreativitet och bli liksom...
Intressant. Ja. Som New York, som Manhattan blev på 70-talet, då var det ju så här, gud, där kan man inte bo.
Ja, precis.
Liksom, det var ju verkligen liksom inte det som var så att säga klassiskt. Sen så Upper East Side och så har väl alltid varit rikt, men man tar andra delar som numera i stenrikas tillhåll som hela Manhattan.
Ja, men precis. Men det går väl också i vågrörelser, för sen när liksom kreatörerna och invandrarna flyttar in och det blir liksom kreativt och det öppnar många härliga och billiga restauranger, då vill ju folk tillbaka dit och så gentrifieras det igen. Det är väl någon slags...
Mm.
Ja, men jag tyckte det var spännande.
Gissa vilken bok jag också har läst, Peppe.
Vilken då? Nej! Har du läst den? Har du läst Okej, Amen?
Ja, det har jag.
Karin Gide, du har gjort det. Oj, oj, oj. Alltså, alla hår på mina kropp står upp på ett bra sätt. Berätta.
Jag tror att du nämnde att jag skulle läsa den första gången för kanske 1,5 år sedan.
Får jag bara säga, jag var före unorthodox.
Ja, det var du. Du var fan först med chassidjudarna och den rådande trenden kring detta.
Jag gillade dem innan de blev populära, innan de blev mainstream.
Och det är alltså Nina Solomin, en svensk journalist som har skrivit om chassidjudar helt enkelt i New York. Och på ett väldigt mycket mer, vad ska man säga, det är ju det är någon slags...
En reportagebok, va?
Det är en reportagebok som går ner i djupt i de olika skillnaderna mellan olika delar inom den ortodoxa judendomen och de sektioner som finns där, subsektioner i New York-området. Och hur de kanske
Karin, du får använda ett lite sexigare ord än subsektioner. Det säljer ingen bok.
Nej, det gör inte. Vad ska man säga? Gäng.
Ja, tack.
Homies. Ja, nej, men hon är då svensk judinna men inte troende. Och flyttar till Williamsburg, tror jag hon bor i faktiskt. Och sen så försöker hon liksom långsamt närma sig den här chassidkulturen. Som har den benämningen, den subsektionen, nej men den sorten som finns just där hon bor i hennes kvarter, minns jag inte vad den heter, men de är väldigt, väldigt ortodoxa. Det är den som skildras i den där serien, en ortodox för övrigt. Mm. Men det är jäkligt spännande att få lära sig om ett område som man känner till väldigt lite om. De är ju så här som Amish. Fast judar, alltså de bor ju i en liten tidsbubbla där de inte vill ta in omvärlden. De är fruktansvärt sexistiska också, vilket är en del av många ortodoxa religionsyttringar, kan man väl säga. Men sen så är boken ganska torr. Det är verkligen som en folklivsforskare, höll jag på att säga, har skrivit den. Och hon skriver på ett väldigt... Jag kan inte hitta rätt ord, men hon var väldigt ung. Den här har ju säkert 10 år på nacken. Hon var ung när hon skrev
den. Nästan 15 till och med, tror jag.
Och den är skriven som en, du vet, en äldre akademiker skriver en avhandling nästan.
Just det. Är ju jättelänge sedan jag läste den. Jag kanske känns om det själv, för att trodde hon liksom överkompenserar sin egen, att hon är så pass ung genom att använda ett språk ett torrt språk för att verkligen bli tagen seriöst.
Ja, det tror jag. Och jag tycker att boken förlorar lite på det, i flytet så att säga. Det hade varit bättre på något sätt att få höra den här unga, genom hennes unga sätt att se och beskriva tillvaron på. Och den dialog hon har med folk som hon träffar till slut och lär känna. Men det är en unik bok.
Nej, men jag förstår precis vad du menar. Alltså det är ju verkligen ganska unikt att en svensk kvinna åker, som ändå, ska vi säga, alltså ni har ju brand där i Sverige som världens mest jämställda land, åker till en otroligt patriarkal liten del av New York. Alltså det sjuka är ju också det att man ser ju som Brooklyn och Manhattan, och man ser det som ett väldigt progressivt område, och det är så otroligt att man kan hitta en liten ö som verkligen är det konservativaste av det konservativa, granne med liksom gayklubbar och diversitet och liksom allt. Jag menar, säg inte att liksom det är så otroligt jämställt där annars, men liksom åtminstone jämställdare än inne i den här lilla öen. Och jag tycker att det blir en extra spännande kontrast när man sen slänger in en svensk i den soppan.
Det är också spännande att de ortodoxa judarna i New York, den populationen växer så enormt mycket i och med att de föder så enormt många barn, för att det är en del av religionen att skaffa så många barn som möjligt. Och de flesta familjer har liksom 6-7 barn om de kan. Och det är då en del, det är som ett svar på förintelsen och på alla förföljelser som judarna har drabbats av genom årtusenden. Det är att de liksom ska hela tiden bygga upp sitt släkte. Så det är jätteviktigt just. Och det handlar ju där serien om Orthodox om också. Det är jätteviktigt att kvinnorna är fruktsamma och föder många barn och så vidare.
Hör du, alltså ändå lite skönt att ha ett så tydligt syfte med sitt liv. Istället för att man som ateist eller agnostiker liksom lallar omkring och försöker hitta meningen med livet. Att ha liksom ett tydlig målsättning. Jag är här för att föda många barn så att vi kan bli fler. Jag tänkte att jag talade med vår gemensamma vän Cecilia igår, och hon sa att hon tycker att det som är lite skönt med den här krisen är att det är så många beslut som har liksom skallats bort. Man behöver inte fundera på, herregud, vart ska vi åka i sommar? Hur ska vi... Men vilka restauranger ska vi äta på? Det kanske inte gäller för er, men åtminstone för oss här. Och man blir ju... Alltså om man har en massa valmöjligheter hela tiden blir man ju olycklig. Jag tänker att när Tinder-olyckan, nu är jag liksom för gammal för att ha gifta mig för tidigt för att kunna vara på Tinder, men det där som att man, det alltid finns ett eventuellt bättre alternativ om man bara swipar lite vidare. Och jag tänker att det är ju någonting som många av oss lider av just nu, att det bara finns för många möjligheter.
Livstinder liksom.
Ja.
Men då det här jobbet, vad kul att jag landar det här jobbet, men det finns säkert ett mycket bättre jobb man sneglar på sina gamla, du vet. Ja, de gör ju det, eller ja.
Och så är ju inte sociala medier det bättre på något sätt, att man hela tiden kan jämföra sig med alla andras otroligt lyckade liv, och då tänker man, fan, jag borde fatta ett bättre beslut, så jag kan också komma till den nivån av Instagram-lycka. Och då tänker jag att tänk om ens liv skulle bara handla om att föda barn. Det är ju ingenting som är speciellt kul med det, men det är som att åtminstone ha ett syfte
lite
med livet.
Lite oväntat för att komma från dig, Peppe. Nu är du helt coronad. Nej, men jag förstår vart du vill komma. Och det är väl det som såna här nykonverterade, så att säga, kanske muslimska kvinnor, eller det finns ju kristna kvinnor som konverterar till ortodoxa judendomen också. Att det liksom finns en enorm trygghet i det där. Jag har en tydlig roll, en tydlig plats. Sen finns det ju en enorm baksida. Det behöver ju vi inte tala om, men det är ju självklart att du inte heller får göra någonting annat.
Precis, men är det kanske också ett sätt att fly på något sätt? Att man säger att jag vill vägra ta ansvar över att fatta alla de här besluten. Ja, men det är kanske det som en viss form av så här, ortodox religion handlar om, att avsäga sig själv, sin egen, att fatta beslut utan låta Bibeln eller en patriark, då kanske främst en patriark som tolkar Bibeln, att göra det, eller vilken, vad det nu är, liksom Toran eller Koranen, att göra det för en. Det är ju fan skönt, men Karin, jag tar tillbaka, det är ju ansvarslöst ändå.
Och någonstans så är det väl också så att den det är lugn, för att jag håller med. Jag tror att jag och Cecilia var nog pratade faktiskt också om det där, att man är en bättre person om man inte har de här stressmomenten, att man inser att just det är så här lugnt och trevligt kan vi ha det i familjen. Varför har vi det inte alltid så? Nu riskerar jag att låta lite Marie Antoinette, men att njuta av den här stillheten som finns i det lilla livet, det hänger ju på att vi är övertygade om att den här skiten går över och att vi kommer klara oss, att vi kommer slippa sälja hus och hem, och att barnen kommer slippa gå en vidrig framtid till mötes där det är krig och olycka och fattigdom och flera pandemier och jävelskap liksom. För det tar vi ju inte in, att det kanske finns en sån
mycket risk. Bra spaning, Gide. Hör du, det är ju faktiskt sant. Jag liksom, det är lätt att börja intressera sig för fåglar och humlor när man ändå känner att fan, det här kommer att lösa sig, jag måste bara vänta ut skiten. Om man verkligen tänker att det här kommer att påverka min möjlighet att bo kvar, hur kommer mitt liv att se ut efter det här, har man ju kanske inte så mycket energi att betrakta insekter.
Nej, eller gå runt ner i sitt chateau.
Min svarta hund vill jag nu prata om innan vi avslutar den här podden. Det är alltså Sanna Tahvanainen som har skrivit den här bilderboken, och Jenny Lukander som har gjort illustrationerna. Och den är väldigt bra. Det handlar om en pojke som i obestämd ålder, tippar på att han kanske är mellan 8 och 10 år. Han heter Leonard eftersom hans mamma ville att han skulle heta Winston, och hans pappa ville att han skulle heta Spencer, för de älskar Churchill.
Ja, det var Churchill som alltid sa den svarta hunden om sin depression. Ja, just det, så var det ju.
Och de är anglofiler, föräldrar som sagt. Och den här pojken mår inte bra. Han får gå till en terapeut, eller terapeut som man säger om man är finlandssvensk. Och då ger hon honom en svart hund som är svart låtsashund som han först inte vill ha, men så tar han emot den. Och den här hunden är jobbig och han är jobbig. Han liksom, den här pojken, han skäms för vissa saker han gör. Ibland blir han bara så arg så han bara slänger omkring saker så det ser ut som en jordbävning i hans rum. Och han kan inte hålla sig, men han gör det i alla fall. Och det är på något sätt, alltså barnböcker eller bilderböcker. Jag vet inte, ska man säga barnböcker eller bilderböcker? Det är ju inte exakt samma sak.
Illustrerade barnböcker.
Illustrerade barnböcker, i alla fall. Det är svårt, man vill ha man vill ju inte att de ska vara uppläxande. Alltså det är ju, jag kommer ihåg att mina föräldrar skilde sig och min mamma köpte en bok som handlar om ett par barn vars föräldrar skilde sig. Och det var det sämsta skiten jag läst i hela mitt liv. Och då var jag ändå bara liksom 11-12 år. Alltså det var så... Till och med jag kunde liksom säga då att det var bara... Det var äckligt pedagogisk liksom. Och, det är ju, och jag tänker att barn känner ju på sig sånt genast. Barn vill ju inte få en bok i handen som ska... Nej, men som ska lära dem någonting. De vill ju ha en bok som är en bra historia. Och sen ifall de tar med sig någonting från det är det ju jättebra. Och den här boken är både... Ja, men den är fin och den är liksom empatisk och den är rolig och den är lite rå. Och den är inte heller så där rolig som att man gör en blinkning över barnens huvud och föräldrar emellan. Utan jag tror att det är liksom någonting som man blir lite fnissig åt vare sig man är barn eller läser högt den som förälder. Jag tänker att det här är en bok som kommer att vinna Nordiska rådets pris för barnböcker. Den har verkligen min röst. Den är verkligen jättefin. Min svarta hund heter den. Jag vet inte om jag får tala om det, för den kommer ut först om några dagar. Men den kommer ut alltså första eller andra veckan i maj. Jag vet inte när ni lyssnar på den podden. Men jag kan i alla fall rekommendera den svart. Jag kan rekommendera den svart.
Men du, kan inte jag få också passa på att rekommendera två barnböcker som handlar faktiskt om psykisk ohälsa också, som tar upp det på ett jäkligt smart sätt.
Ja.
Den ena heter När mammas tankar ändrade färg av Sara Galli och Mats Moli. Den kom ut 2015. Den pratar om depression också på ett fantastiskt fint och bra sätt, tycker jag. Och jag tänker att det kanske är bra i dessa tider att liksom ha lite sådana där böcker som inte är att skriva på näsan äckel 70-tals, 80-tals pedagogiska, utan liksom de kan till och med vara roliga. Som Pia Lindemalm, som är en helt genialisk, underbar, som vi har pratat om mycket, barnboksförfattare, illustratör. Hon har också skrivit en här när Åkes, vad heter den? Du vet, Kenta och Barbisarna och ja, någon som inte vill sova borta, och det är alla möjliga. Och sen så är det, jag tror att det är så här,
Siv sover hemma.
Siv sover hemma och ja. Just det. Och jag tror att det är så här när Åkes mamma glömde bort sig eller någonting sånt. Nu vet jag inte exakt vad den heter.
Men jag kommer ihåg.
Det är också en mamma som blir så här. Man förstår att det är någon slags utmattningsdepression. Helt plötsligt blir hon förvandlad till någon slags drake och bara blir skitkonstig. Men också så himla fin, tycker jag. Det kanske låter lite deppigt, men vi har ju faktiskt rekommenderat en del sådana här genom åren som handlar om tuffare saker. Och jag tycker att Sanna Tahvalainen, sa jag rätt nu? Är väldigt skicklig. Hon är otroligt snabbtänkt. Hon har skrivit en bok som handlar om Coco Chanel, som också tog upp ämnet depressioner. Och då intervjuade jag henne, kommer jag ihåg, inför en bokmässa. Och då sa hon att hon själv har fightats mycket med det och med sin ADHD och så. Att hon känner liksom gärna vill ta upp de här ämnena genom sitt skrivande då, bland annat.
Ja, men hon är otroligt bra faktiskt. Hon sa att hon kommer att komma ut med en roman om 1,5 år, en relationsroman, och jag är nu renul otroligt pepp på den.
Och nästa vecka så ska vi ju prata om den här Delia Owens där kräftorna sjunger. Det råkar faktiskt också vara en död kropp då, som jag just har nämnt, och det råkar också handla väldigt mycket om klassfrågor, för att det är en tjej som växer upp i södra USA, nere liksom i träskmarkerna, tror att det är South Carolina, och där de allra fattigaste bor, där det är som mest otillgängligt, och hon blir rätt utstött ur samhället. Men vi får fortsätta prata om den nästa vecka, men också fått jättemycket uppmärksamhet. Du, vi hörs nästa vecka. Vad härligt att prata med dig.
Ja, men detsamma. Ett rent nöje, Karin Gide.
Och tack för att ni hör av er på Mellanraderna-podden på Instagram. Och glöm inte att mejla om ni vill. Och ja, vi har väl en Facebook-sida också, tror jag, Pepp.
Ja, som jag aldrig uppdaterar. Men den finns där. Jag kanske ska göra det. Börja lägga upp lite vilka böcker. Vi borde ju ordna ett sätt att lista alla böcker vi har läst. Men det känns som ett så jättestort projekt. Så jag tänker
att
vår assistent får göra det.
Ja. Det kanske nu under coronan har vi liksom ingen ursäkt.
Tack för att ni lyssnar. Vi älskar er otroligt mycket. Tack för att ni tipsar om vår podd också. Det är, ja, men det betyder mer än ni tror.
Puss och kram. Vi hörs nästa vecka.
Vi hörs nästa vecka.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.